Anna har krossat knät och kan numera bara gå 12 000 steg om dagen eftersom hon har benet i skena. Selma slet av ledbandet i somras och måste nu rida utan stigbyglar för att annars skär i hela benet när hon trampar ner foten. Och Gittan förklarar nöjt att det gick riktigt bra att rida ett träningspass nu när hon först smörjt in hela höften och benet med smärtlindrande antiinflammatorisk kräm innan mot värken. Ja, det här är bara ett axplock av konversationer jag har haft i stallet på sistone. Alltså, den kultur som råder kring smärta i ett vanligt ridstall, den är speciell. Man skulle kunna beskriva den som väldigt macho, fast det nästan bara är tjejer så långt ögat når. En förklaring till smärtförnekandet skulle kunna vara de spår som finns kvar i rid- och hästvärlden av en militär kultur. Det som inte dödar härdar. Upp på hästen direkt om du ramlat av. Och djuren går alltid först. Kolla hur hästen mår före du kollar dig själv. Ja, det är ju en gammal stallregel. Och jag vill säga direkt att jag inte förespråkar den här inställningen till smärta på något vis, utan det här är bara en observation av hur man pratar om det. För man kan givetvis argumentera emot den här kulturen. Men det är inte riktigt det vi ska göra idag, utan det jag vill åt här är själva smärtan. Hur vi förhåller oss till den och vad den gör med oss. För den här smärtan vi pratar om i stall är ju väldigt konkret och akut. Man förstår varför det gör ont när en 500 kilo tung häst med järnskor ställer sig på ens fot. Och då bör man lyssna på den smärtsignalen, ögonen böj och så att säga svara på larmet. Men smärta är så mycket mer än bara akuta skador. I dagens Kropp och själ ska vi prata om en annan sorts smärta som förvisso kan vara lika stark och intensiv som till exempel en krossad fot, men där orsakerna inte alltid är lika tydliga. Det ska handla om långvarig och kronisk smärta som vållar mycket lidande, men där sjukvården inte har lika mycket hjälp att erbjuda som vid akuta skador. Men där ny forskning om hjärnan visar en hel del överraskande rön och ger ny förståelse om orsaker och behandling av smärtan. Nytt hopp för smärtpatienter är rubriken idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och vi ska faktiskt börja idag med att definiera smärta. Vi vet ju alla hur det känns, men vad är smärta egentligen? Vad säger du, Emanuel Bäckryd? Biträdande professor i svärtmedicin vid Linköpings universitet. Hur skulle du definiera vad smärta är?
Ja, inom sjukvården så brukar vi säga att smärta är en upplevelse, en obehaglig upplevelse som är förenad med vävnadsskada, alltså en skada i kroppen, eller som liknar en sån upplevelse. Och det här ordet liknar är väldigt viktigt här, för det inrymmer väldigt mycket om vad långvarig smärta ofta är, att man kan ha smärta fast den här kanske ursprungliga skadan som fanns där har läkt. Det finns inget skadat kvar, men smärtan finns kvar.
Mm. Och när man säger att det är en upplevelse, då är det liksom lite... Men det låter lite förminskande nästan. Så här, du är inte smärta, det är din upplevelse.
Och det är nästan tvärtom, tänker jag. Att ingen kan argumentera emot det faktum att patienten säger att man har ont. Och då har man en upplevelse av att det gör väldigt, en väldigt obehaglig känsla som vi förknippar då intuitivt med att det är någonting som är fel i kroppen. Och långvarig smärta då, som vi ska prata om, då är en variant och en just långvarig variant av smärta.
Och den utmärks ju också av att man ofta inte kan göra jättemycket åt den.
Ja, man kan säga att när smärtan blir långvarig, då brukar vi säga 3 månader som en slags tumregel. Och det är inget magiskt förstås, men just dag 90, det är inte så att det händer någonting magiskt just då. Men när smärtan har funnits under lång tid så går den ofta från att vara ett symptom på någonting väldigt lätt att förstå. Om jag bryter foten, då förstår jag att det gör ont. Så kan den gå till att vara någonting som är mer svårt att förstå. Hur kan smärta finnas kvar även om sjukvården inte hittar någonting fel?
Även när den krossade foten kanske är läkt?
Ja, det har läkt kanske. Eller man har genomgått en operation och kirurgen är jättenöjd. Det har läkt jättefint, säger kirurgen. Men patienten har kvar en smärta i området. Mm. Och det är svårt att förstå.
Mm. Alva Josefsson, läkare, psykoterapeut, inriktad på smärtpatienter. Hur skulle du vilja att vi pratar om smärta?
Ja, jag håller med Emanuel helt om att det är en upplevelse, en sinnesupplevelse. Jag brukar beskriva det som själva signalen, som en skyddssignal som är kopplat till hjärnans bedömning av ett hot. Och ett hot kan ju vara till exempel att man har skadat sig, men ett hot kan ju också vara en hotfull upplevelse av någonting. Man kan gå igenom, vi brukar säga, en smärtsam separation till exempel, eller att man har ett krossat hjärta. Och, så att mycket av det här handlar ju om att bredda blicken, för det känns ju när man har ont som att det är i kroppen, att det är kroppen som gör ont, även när man har ont i hjärtat efter att man har varit utsatt för någonting. Men att liksom bredda och se att smärta är inte bara vävnadsskada, det är inte ett mått på vävnadsskada, utan det är hjärnans bedömning av en hotfull situation. Och ibland är det vävnadsskada och ibland är det någonting annat. Mm.
Så att säga. Men traditionellt sett så har ju sjukvården var i alla fall varit mycket bättre på när det handlar om en vävnadsskada.
Ja, precis.
För att och den är ju liksom konkret och den kan man säga...
Exakt, precis. Och det är det vi skolade väldigt mycket i, att se, identifiera och hitta skada i kroppen. Och det gör ju att vi läkare också gärna tar till den förklaringen, för att den känns ju på något sätt alltid logisk, både för patienten och också för läkaren, att ja, men det kanske ändå är en nerv i kläm, eller det kanske är ett inflammerat senhäfte eller vad det nu kan vara. Mm. Men det, ibland är det pseudoförklaringar.
Mm. Sofia Pålsson, smärtläkare vid ungdomsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som tillhör Södersjukhuset. Du jobbar ju med unga människor, ungdomar, tonåringar som lever med långvarig smärta. Hur beskriver de sin smärta?
Jag skulle säga att de har samma erfarenhet av väldigt svåra situationer som vuxna patienter. Jag har jobbat med vuxna väldigt länge innan, så det mesta är detsamma. Det som skiljer sig med ungdomar är ju flera saker. Dels att de är i det här väldigt speciella skedet av livet när det pågår mycket frigörelse och utveckling på alla livets områden, så det finns en enorm potential hos dem att slå in på en annan väg och att komma till någonting mycket friskare, och att de förstås är beroende av sina föräldrar och sin omgivning ännu mer än vad vi vuxna är. Men i huvudsak så är det otillräckligt erkänt att ungdomar har samma svåra smärtbesvär som vuxna har, och det är liksom en hjälp som måste finnas mycket, mycket mera till den gruppen.
Och den här kroniska smärtan, är den konstant på ett ställe? Vandrar den runt i kroppen? Hur ser den ut?
Vi kallar smärtan för långvarig och tycker att det är en viktig skillnad, för att vi vill inte överdriva hotvärdet i det här. För
att inte säga kronisk utan
långvarig. Nej, vi föredrar verkligen det uttrycket, eftersom att det är ju uppenbarligen långvarigt, men vi tänker att det kommer och ska förändras och kan förändras, och vill inte på något vis påskina någonting annat. Många ungdomar som jag träffar har haft besvär sedan de var pyttesmå. De kan inte minnas smärtfrihet överhuvudtaget. Mm. Utan de har, och så har de också väldigt många andra symptom. Att de är ofta illa och är trötta och är yra och har mycket andra besvär.
Men är det ofta så att det vandrar runt också i kroppen, att det är på olika ställen?
Det vandrar verkligen runt. Många har till exempel magont under mellanstadiet, och sen så händer någonting annat. Inte sällan faktiskt att de får en ångestdiagnos på högstadiet istället. Och sen kanske de trillar av hästen och får ont i kroppen, och det stannar liksom kvar efter att skadan har läkt. Så att de går ofta mellan smärta och ångest, och också att smärtan flyttar runt.
Mm. Det är ju en subjektiv upplevelse som vi har pratat om. Man mäter smärta genom att man själv skattar sin smärtnivå, vad man är på en skala 1-10, om jag förstår till rätt. Någon skulle ju säga att de har smärta 9 när de har klämt sitt finger i dörren, andra säger smärta 3. Är vi väldigt olika i hur vi hantera smärta eller hur upplever smärtan? Vad säger du, Alva?
Ja, jag skulle säga att man kan beskriva det som den sammanlagda bedömningen av hotupplevelse just nu. Så jag håller med dig att ibland nyligen så skar jag mig i fingret med ett papper, och det gjorde jätteont, och jag såg hur blodet kom. Precis. Medan en annan dag så märker jag först att jag har skadat mig i huvudet för att det är en massa blod på tröjan, så att säga. Så att det ena tillfället så såg jag hur det hände och jag såg själva hotet, medan det andra tillfället så missade hjärnan att göra själva bedömningen av hotupplevelsen. Mm. Så att mycket handlar om hur pass hotfull upplevelsen är. Ja. Och man har mycket runt omkring sig som upplevs som hotfullt. Man kanske också går igenom något tufft, eller att det är också något ekonomiskt utsatthet eller något sånt där. Så ökar ju den allmänna hotupplevelsen, och då kan det göra mycket ondare.
För man upplever till exempel kampsportare brukar ju säga att det gör inte ont, fast de får en jättehårt slag, för att de är liksom vana vid det på något sätt. Och även det finns ju den här som jag nämnde, hästkulturen, att det är så här, ja. man har jätteont, men man rider ändå, ja, eller vad man nu gör.
Ja, och då har man tonat ner hur pass hotfullt, ja, det är med slag och sparkar och sådana saker. Och på samma gång håller jag med dig om att ibland kan ju det här med nedtonandet, det kan ju också göra att man liksom kör över sånt man faktiskt skulle behöva uppmärksamma. Så att jag förespråkar inte heller bara det att köra, nej, över, men det är klart att den kulturen man är i formar.
Mm. Vi ska prata om hur man kan se på smärta på ett nytt sätt och som också kan leda till fler behandlingsmetoder i programmet idag. Men först ska vi träffa en person som vet mycket om smärta. Anna Evertsson har levt större delen av sitt liv med smärta och vet hur det känns att inte få någon paus från det onda. Olivia Sandell är reporter.
Att det liksom brinner i mig på något sätt, det är något jag ser framför mig.
Anna Evertsson lever med en smärta i kroppen som vägrar att slockna. En smärta som gjorde entré i hennes liv för många år sedan nu.
Det var när jag var 8 år. Och jag hade först, när jag var 7 så hade jag fått en njurbäckeninflammation som gjorde att jag blev ganska sjuk. Och sen så då, något år efter, så fick jag ont i fötterna. Och så gick vi till skolsköterskan då på skolan och då sa hon att det troligtvis var växtvärk. Och jag glömmer aldrig heller när hon sa att ja, men går du lite mer barfota så kommer det nog bli bättre. Och jag gjorde det och jag blev ju bara ännu sämre utav det. Och sen så fortsatte det och liksom sakta men säkert krypa uppåt i benen. Det gjorde ju mig lite rädd.
Anna är idag 54 år och kan nu se att smärtan hon drabbades av som 8-åring hade kommit för att stanna. Men då som barn lever hon i tron om att smärtan snart kommer gå över.
Det var, kom och gick, men det var där väldigt mycket och det liksom stack och brände och var liksom... ja, men man ville inte använda sina fötter, det ummade jag så tror jag satt och liksom även gav dem massage mycket och sådär. Och det liksom, det påverkade mig mycket. Jag var väl en ganska tyst tjej och jag höll väl mycket inom mig, men jag blev inaktiv och gjorde inte så mycket. Jag drog mig undan från kompisar. Alltså, till slut blev jag den där tjejen som satt i en fåtölj och lyssnade på skivor och sånt istället, liksom läste böcker. För att jag blev väldigt inaktiv och rädd för smärtan. Så.
Annas föräldrar ser hur det påverkar henne att ha ont, men vet inte hur de ska kunna hjälpa Anna.
För dem var ju uppgiften att ta reda på vad det här var. Så jag har varit på otroligt mycket läkarbesök. Liksom, vi letade, liksom, det blev ju det viktigaste av allt att bara få reda på det vad det var, för då skulle det bli bra. Liksom. Man tog ju mycket prover och alla prover var ju bra. Och då blir det ju liksom, men då blir det tufft när liksom, man vill ju inte vara sjuk, men det hade ju varit enklare om det hade synts på prov och man hade fått en diagnos, men det fick jag inte. Så jag vandrade runt väldigt mycket i vården, mötte bra människor också, men många som liksom, liksom, de vill inte ta tag i det och hjälpa oss.
Det ska dröja många år innan Anna som vuxen får diagnosen fibromyalgi. Men under uppväxten vet ingen varför hon har så ont. Och med åren ökar smärtan och flyttar sig högre upp. I höfter, rygg, nacke och axlar. Anna lämnar barndomen, men smärtan hänger sig kvar.
Och man ska ut i arbetslivet och jag är orolig för hur det ska gå. Och liksom, till slut blir det inte bara att smärtan var det värsta, utan det var vad den gjorde med mig och hur den påverkade mig. Och till slut blev det så här att i och med att ingen kunde hitta det vad det var, så till slut trodde jag att jag inbillade mig alltihopa. Att jag hittade på det. Det är ju ingen som säger detta till mig, men det var ju så jag upplevde det och uppfattade det. Och då blir det liksom en sanning för mig och det tryckte ju ner mig, vilket gjorde att jag förminskade mig själv och liksom tyckte att jag, alltså, jag var dålig som hade gett mig själv det här och så där. Så det var ju något som jag själv sa till mig jättemycket. Men så jag blev ju sjukskriven var det i långa perioder och hade en lång depression. Hade jag. som den var lång och den var tuff. Den satt i väldigt, väldigt länge.
I perioder äter hon tunga mediciner. De dämpar smärtan något, men inget hjälper.
Det man tänkte på det var ju bara jag blir av med eller vet vad det är då. Och då kommer man kunna göra något åt det. Det trodde jag ju liksom, det var det jag suktade efter. Annars kunde jag liksom, jag satte mitt liv på paus på något sätt. Och väntade på det. Men det kom ju aldrig. Det påverkar ju min familj och jag träffade ju min man under den här tiden också. Och det är klart att det påverkar ju alla hur man mår och jag har stor påverkan.
Men det är mitt i det absolut mörkaste som det kommer en vändning för Anna.
Jag kom till en vändpunkt och det här att jag hade kommit så pass djupt, jag orkade inte längre liksom vara där. Och jag kände att jag behövde göra någonting, jag behövde få någon typ av identitet. Så jag tänkte då, vad ska jag börja med och sådär, vad kan jag göra efter de förutsättningar jag har och sådär. Och då kom det en katalog hem med vad det fanns för utbildningar i närheten. Och då tänkte jag, men det är 25% på den här högskoleutbildningen. Det orkar jag ju, det ska jag orka då. Så jag började plugga hälsopsykologi på högskolan i Halmstad. Och där handlade ju mycket om det som jag... Alltså, först fattade jag inte att det handlade om mig när jag läste det här och läste på. Vi hade en föreläsning och så här. Och så satt vi på en föreläsning och så sa en föreläsare så här, det är en sorg att bli sjuk. Och man behöver acceptera för att komma vidare. Och jag skrev ner det där, kom jag ihåg. Och sen bara så hände det någonting så bara, är det det jag behöver göra för att komma vidare? Så det var mitt liksom uppvaknande där. Vändningen.
Från och med nu börjar Anna släppa tanken på att hon ska bli smärtfri. Och istället försöker hon hitta en acceptans.
Det är ju inte så enkelt att acceptera. Alltså, jag trodde ju, jag hade ju hört det förr naturligtvis. Acceptans trodde jag ju. Det var ju att då måste man liksom säga att det är okej eller rättvist eller sådär. Liksom att, och det kunde inte jag köpa att det var. Men när jag läste på mig om det här med acceptans, läste lite böcker, blev lite nyfiken på det, så förstod jag att acceptans betyder inte att man måste tycka att det är okej eller rättvist eller på något sätt, utan det handlar mer om att men just nu är det så här. Just nu är det så här och jag behöver bara tänka det just nu. Jag behöver inte acceptera framåt eller bakåt, utan just nu behöver jag acceptera att det är så här. Och den där sorgen behövde jag ju bearbeta också. Det är en sorg att bli sjuk, att inte vara som alla andra. Jag hade ju önskat att det fanns någon som sa så här, det här behöver du göra liksom, för att komma vidare. Men det hade jag inte, jag fick liksom leta själv.
Anna testar sig fram och i perioder försöker hon helt ignorera smärtan och köra på ändå.
Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel. Och när man får smärta så ska man ju egentligen då, den är ju viktig att ha, för då drar man ju undan sin hand från en varm platta och så här. Men som min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt och liksom inte lyssna på den, utan man ska ändå fortsätta, man ska röra på sig fast det gör ont och sådär. Det blir ju väldigt tufft att gå emot den signalen liksom, som hela tiden skriker alarm, sluta gör det där, gör inte detta liksom. Och det tar ju också utrymme för en i... Ja, och framförallt så är det ju så att tröttheten är ju... Alltså orken är så låg. Så det är inte bara verken, utan man är så trött.
Men att bara köra på och trotsa smärtan ger också rejäla bakslag. Och Anna inser att den metoden inte håller i längden.
Jag fick lära mig att leva, liksom, att leva med smärtan istället för emot den då. Att förstå och inse att den får vara med mig, men jag kan göra andra saker under tiden som jag kan fokusera på. Och så tar jag det liksom sen, inte trycka undan den, men att den får vara med. Liksom.
Förutom fibromyalgi har Anna nu fått ytterligare två diagnoser. Och smärtan i hennes kropp är knappast bättre. Men hennes fokus är att försöka hitta lösningar.
mitt liv idag handlar ju om att jag jobbar med det här, att acceptera. Jag har bra stunder där det går bra och jag har också stora svackor.
När det är som tuffast så vet Anna idag vad hon behöver. Och det har gjort det lättare för hennes man att ge stöd.
Och då har vi liksom kommit överens om vad jag behöver. Jag behöver inte en lösning. Jag behöver inte att han säger att allt blir bra. Alltså för det vet ju inte han att det blir, om det kommer att bli. Jag tänker inte så. Utan jag tänker att liksom, just nu så behöver jag hjälpen. Och då är det oftast att bara en kram kanske. Att han bara håller om mig. Kanske förstår mig. Och sen då att han hjälper mig att gå och lägga mig. För jag är ju ofta så trött.
Trots konstant smärta och djupa svackor så menar han att det går att ha ett liv där man mår bra.
Vad är att må bra? Det är ju också en definitionsfråga. Men för mig då så var det att liksom känna mig lugn och trygg i det här och att det går. Och jag tycker jag har hittat det med fokus på lösningar. Samtidigt som jag får tycka att det är jobbigt så fokuserar jag ändå på det som för mig i alla fall är bra. I min värld som är bra för mig och vad som får mig att må bra. Och jag tycker jag har hittat den balansen. Sen är den ju ett pågående arbete. Det tar ju aldrig slut. Utan jag behöver ju tänka på det här varje dag. Men ja, jag skulle säga att jag mår bra just nu.
Arva Josefsson, läkare, psykoterapeut inriktad på smärtpatienter. Vad känner du igen i den här berättelsen?
Det mesta skulle jag säga. Jag skulle säga att det är väldigt normalt mönster som hon beskriver. Och jag är glad att hon beskriver det på ett så på något sätt, tydligt sätt. Mm. För att vi människor är förprogrammerade för att när vi känner av smärta. Så hon började med när hon fick den här njurbäckeninflammationen. Och då utlöser hjärnan kamp- och flyktimpulser. Och sen fortsätter ju det där, hon fick ont i fötterna och sådär. Och hon beskriver väldigt tydligt hur både den här flykten då, att man går in i inaktiviteten är helt normal. Och också den här kampen då som hon beskriver hos sina föräldrar, att vad är lösningen? Ja. Vi måste hitta lösningen.
Man vill ju veta vad det är så man ska kunna bota det.
Ja, mm. Och det är helt normala mönster, både kamp och flykt, som man säger på engelska, fight or flight. Mm. Och hon beskriver olika varianter av det och hela tiden ligger ju rädslan där som ett bränsle. Och håller det här vid liv. Så när vi har rädsloupplevelse kring en sinnesupplevelse, då till exempel smärta, så är det någonting som hela tiden matar själva smärtan.
Mm.
Så.
Är det det som också gör att man blir väldigt trött? Eller en del av det i alla fall?
Exakt. Alltså när hon beskriver att hon liksom pressar sig igenom, då är det också ett exempel på kamp. Och när vi använder kamp och flykt så är det väldigt uttröttande. Och det där kan göra att till exempel flykten då, att man är inaktivitet och sitter i soffan, man kan bli trött av att bara sitta i soffan. För att man gör, det blir liksom med en sorts intensitet, kamp och flykt har hela tiden en intensitet bakom sig.
Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin. Annas diagnos av fibromyalgi tillhör ju de som verkligen har blivit missförstådda historiskt sett i sjukvården. Hur bra är man på att behandla det här idag?
Jag tror man är mycket bättre på att känna igen det idag. Det fanns ju historiskt ett hemskt begrepp, SVBK, sveda, värk och brännkärringar, som man ibland pratar om. Det sägs att det till och med har stått i journaler ibland. Jag har inte sett det själv, men... Nej. Men det är en grupp som ofta blir missförstådd, för man hittar ju ingenting i citationstecken när man undersöker patienten. Mm. Patienten har ont, i det här fallet, överallt i kroppen och vi hittar ingenting på proven. Vi förstår inte vad är det som är fel. Men
förstår vi det idag?
Idag har vi ju nått en helt annan förståelse för just att smärta inte bara behöver vara ett symptom på något annat, utan som i det här fallet så är det ganska hjälpsamt att se på smärtan i det här fallet då, som en sjukdom i sig, som någonting som är problemet i sig.
Mm. När man har en akut smärta, till exempel efter en operation eller någonting, då ordineras man värktabletter och säger du ska ta värktabletter, du ska inte stå ut med det här. Men när det handlar om den här typen av smärta så är läkemedel ingen bra behandling?
Läkemedel generellt sett är inte alls en bra behandling vid långvariga smärtor. Det finns olika typer av långvariga smärtillstånd och olika situationer. Men generellt sett så är läkemedel inte så effektiva. Nej.
Nej, det har ju en liten fläckig historia kan man säga med att det har börjat med en skada och så har man börjat ta läkemedel mot smärta och sen ja, men det kan, ett missbruk det kan vara, några år senare.
Det kan vara till exempel om man är opererad och så får man morfin i samband med operationen och det är helt rätt. Men sen så finns smärtan kvar och så fortsätter man med sin medicinering. Och sen kommer man till smärtkliniken efter ett halvår så har man två problem. Så man har sin smärta och så har man en långvarig användning av morfin till exempel.
Mm. Men långvarig då, vi ska inte säga kronisk smärta, men långvarig smärta kan ju utvecklas på många olika sätt. Vad är det som avgör då om en smärta blir långvarig?
Det är ju jätteintressant och det finns ju jättemycket forskning som pågår just runt sådana saker. Vad är det som gör då att i vissa fall så fortsätter smärtan bara och så att säga den här alarmsignalen stängs inte av? Vi kan ju ta en liknelse då om vi har ett brandlarm som går igång för att det brinner. Ja men då är ju brandlarmet, det funkar ju som det ska så att säga. Men låt oss tänka oss att vi släcker branden men larmet fortsätter för att det har hakat upp sig. Och det tycker jag är en bra liknelse, va? Att larmet kan fortsätta tjuta och det stör oss enormt mycket fast själva grundorsaken är borta. Och då finns det rätt mycket forskning om biologiska mekanismer. Till exempel i fibromyalgi så har vi kunnat visa att det finns tecken på det man kallar för neuroinflammation eller neuroimmunaktivering. Man kan mäta i ryggmärgsvätskan och jämföra med friska kontroller och se att det finns skillnader i inflammationsmönster. Så det finns biologi bakom upplevelsen.
Alltså att det är verkligen så att smärtan man känner i kroppen kommer från hjärnan?
Ja, alla upplevelser förstås kommer från hjärnan på ett eller annat sätt. Men det vi försöker göra i våra studier i det här sammanhanget är ju då att försöka förstå vad är det som händer i kroppen. Mm. Vad är det som gör att patienter med fibromyalgi till exempel och att smärtsinnet fortsätter signalera fast egentligen inte behövs?
Sofia Pålsson, du som jobbar med tonåringar, har de samma brandlarm som är på fast de är barn och unga?
Ja, smärtan är ju samma evolutionära mekanism, skyddsmekanism som vi har och sätts igång och vidmakthålls på samma sätt och behöver stängas av på samma sätt. Och, vi tänker mycket att stänga av ett larm gör man väldigt mycket genom att visa hjärnan att allting är okej och det gör man genom att återgå till sin vardag. Och det är därför också som det här som Anna berättade i reportaget att hon backar självklart. För att hon upplever att hon bör göra det. Det är ju det systemet är till för att få oss att backa. Men leder till en ond cirkel att man naturligt backar och blir räddare och räddare. För symptomen i sig är ju skrämmande i sin stora obehaglighet och allt man förlorar och så. Så att det är precis samma. Mm. Och sen är också som jag tycker framkom fint i reportaget om Anna, det är ju att hur är en interaktion med andra i hennes familj? Som självklart, de ska också bli oroliga när deras barn mår dåligt och ska söka vård. Och att det är en väldigt svår sak och att där allas oro är en del i den här mekanismen. Mm. Allas oro behöver stillas för att det ska kunna bli en vändpunkt.
Mm. Det finns ju inte jättemycket hjälp att erbjuda, eller inte tillräckligt i alla fall. Du ligger bakom en workshop i början av sommaren med en amerikanska läkare, Howard Schubiner, som var här för att föreläsa om smärta. Varför bjöd du in honom?
Men jag har jobbat med smärta, långvarig smärta jättelänge och träffat enormt många människor, dels vuxna och dels ungdomar, och sett enormt många människor må förtvivlat dåligt och inte komma in i tillvaron och kunna bidra och leva gott. Och vara verkligen ledsna och säga, har ni inget bättre att erbjuda? Och jag måste säga att jag har känt många gånger att jag håller med, att jag önskar verkligen att vi hade någonting mycket, mycket mer och mycket bättre att erbjuda.
Mm.
Och genom åren så har jag lovat många människor att när det kommer någonting bättre, då ska jag göra allt jag kan för att ni ska få höra om det. Och det är det jag gör just nu. Och för det som hände började hända, som jag lade märke till, jag är en sån där som gärna går på konferenser och läser och lyssnar på olika saker, började jag höra en massa tillfrisknande historier. Och blev så här, men what? Så där brukar det ju inte vara, så där brukar vi inte säga, vad är det här? Så blev jag väldigt nyfiken och läste mer och så gick en onlinekurs i det som heter Pain Reprocessing Therapy och fick nys om det här. Och så berättade jag för en av mina bästa vänner, Heidi Anderson, och så det här är helt fantastiskt, vad ska vi göra? Mm. Liksom, och då så sa vi där att vi kanske bara ska försöka få hit honom.
Mm. Och jag passade ju på att prata med honom när han var här då. Howard Schubiner, det är alltså då, som vi sa, en amerikansk läkare som ägnat många år till att jobba med långvariga smärta då, och andra symptom. Och tagit fram en psykologisk behandlingsmetod. Och hans budskap i korthet är, stark och svår smärta kan existera utan att det finns någon kroppslig förklaring. Hjärnan kan själv skapa smärtan, det han kallar för neuroplastisk smärta. Och eftersom vi kan påverka vår hjärna så ger det också hopp till smärtpatienter som idag då får höra att det inte finns någon hjälp att få. Så här säger han.
Most people think when they have severe symptoms like this, pain, fatigue, etc., that there must be something wrong in the body. And the research on the brain and neuroplasticity shows that the brain can actually cause these severe symptoms that are real and that they can be reversible.
Det är en missuppfattning att svår smärta alltid beror på en skada i kroppen, menar han. Modern hjärnforskning visar att hjärnan själv kan skapa smärtan, men också att det här smärtmönstret i hjärnan också går att förändra. Howard Schubner led själv av långvariga nacksmärtor i 30-40-årsåldern. Det visade sig att han hade några diskar som var defekta och fick höra att han troligen skulle komma att få leva resten av livet med smärta och kanske skulle behöva opereras. Det han inte fick veta då var att de avvikelser som han hade i nacken är väldigt vanliga och att många inte alls besväras av dem. Så det var inte säkert att de var orsaken till smärtan. Han visste inte då att smärta kan uppstå i hjärnan. Och sist men inte minst så fick han inga frågor om sitt liv. Om stress och känslomässig press som gjorde att hjärnans larmsystem var förhöjt.
They didn't ask what was going on in my life, what pressures was I under that might be causing the brain to turn on pain, because neuroscience research shows that when you get physical injury, certain parts of the brain light up. The brain creates that pain in order to protect us. If you break an ankle, your brain will give you pain so you won't walk on a broken ankle. And if you get emotional injury, the same parts of the brain light up.
Samma system i hjärnan som larmar om att vi har brutit vristen kan också aktiveras när vi upplever mental stress eller känslomässigt trauma. Men var uppstår smärtan? I kroppen eller i hjärnan?
It could be either. The neck pain that I had started in the brain. I didn't have a neck injury. Other people might have a car accident, let's say, and they get a back injury or a shoulder injury, and the pain is due to the injury to start with, but the injury heals. And once the injury heals, the brain can cause the pain to be persistent and it can get stuck in a loop, in an automatic loop that goes on and on and on.
Ja, det kan vara både och. Problemen blir när smärtreaktionen hamnar i en loop som aldrig tar slut. Hans egen upplevelse fick honom intresserad av hur smärta fortsätter att genereras i hjärnan trots att skadan i själva den kroppsliga vävnaden har läkt ut. Tillsammans med kollegor har Schubner skapat en psykologisk behandling för långvarig smärta när nervsystemets smärtreglering blivit överkänsligt. Det första man måste göra är givetvis att utesluta att det är en pågående skada som orsakar smärtan.
The second thing is really understanding the power of the brain to produce sensations that can be very, very severe.
Sen handlar det om att förstå hur kraftfulla de här signalerna är, att de kan orsaka mycket svår smärta. Tredje steget handlar om att lugna ner rädslosystemet. Att inse att smärtan inte är farlig och öva sig på att stegvis göra fler och fler saker man tidigare varit rädd för.
The third step then is the pain reprocessing, changing our mindset and helping people gradually do more and more, knowing that they can get better, calming and soothing the danger signal in the brain with positive messages, with affirmations. It sounds silly that this could possibly work, but again, we have randomized controlled trials showing it does.
Här används bland annat affirmationer för att lugna reaktionerna. Det låter kanske larvigt, men det har visat sig i studier att det faktiskt fungerar, säger Howard Schubner.
The fourth step is dealing with underlying emotions, and the fifth step is making changes in one's life.
Och slutligen handlar det om att se om sin livssituation och göra nödvändiga förändringar. Den här terapimetoden, som alltså handlar om kopplingen mellan hjärnan och kroppen, PRT, har också ifrågasatts. Att omprogrammera nervsystemets smärtreglering är en process som inte passar alla smärtpatienter. Och vissa menar också att man lovar för mycket.
I've had intensive debates with people who say, well, you're giving false hope. You know, it's not fair to people to give false hope. And on the other hand, if you give no hope, how fair is that? That's not a great place to be. So all I'm saying is that we I believe we should ask the question of each person who has these chronic symptoms. We're not saying that you should do this or this is true for you. What we're saying is you should evaluate it for yourself. But if you never ask the question being, could these symptoms be neuroplastic? Could they be brain generated? Without any guilt, without any shame, without any blame, could those possibly be brain generated? And then investigate, look at the research, look at the literature, look at the stories, see if they resonate for you. We've seen thousands of people recover.
Vi säger inte att vår metod är en behandling för alla, men vi vill ge hopp och den har visat sig hjälpa många, sa Howard Schubiner. Sofia Paulsson, smärtläkare, ungdomsenheten Sachska barn- och ungdomssjukhuset. Vad tycker du är mest spännande med det Howard Schubiner har att komma med?
Jag tycker att det är så tydligt att man tar steget fullt ut och känns vid att smärta alltid är en upplevelse, även när det finns skada. Om jag bryter benet så finns benbrottet i benet, men smärtan är en upplevelse som min hjärna genererar. Här tar man klivet fullt ut och känns vid det. Och eftersom att det är friska hjärnor som bara gör sitt jobb och försöker skydda oss och hjälpa oss till rätta, så finns det alla skäl att tro att för väldigt många så kan den här, man kan ominlärna och komma till en annan hjälpsammare, roligare, gladare. Det finns goda skäl att tro det utifrån vad vi vet om placebo, nocebo och allt möjligt.
Ja. Så. Är det här, det är ju en rätt omfattande behandling det här. Att man nästan ska överlista sin egen hjärna på något sätt. Hur funkar det i praktiken?
Nej, men kan vara, behöver inte vara. Jag tänker några principer är extremt grundläggande. Det här är baserat på att basen för det här är alltid en adekvat utredning. Där man så att säga rule out och rule in att det här är neuroplastiska besvär och kommunicera det tydligt till patienten, för det är ju har ju en enorm potential att minska hotvärdet och få stänga av symptom, att man verkligen får besked, inte bara vi hittade inget, utan man kommer med goda nyheter. Friska, starka vävnader, alla skäl att tro på återvändo, för här ser vi friskt och starkt och hälsosamt. Men det är vi i sjukvården, vi fuskar ofta över den biten, vi begripliggör inte symptomen och vi visar inte, vi berättar inte att vi har hittat friskt och starkt. Vilket förstås för den som lever med stora symptom som förstör tillvaron är extremt angelägen och fantastisk information.
Mm. Men på sjukvårdsspråk är det patienter som har symptom utan tydliga fynd.
Ja, precis. Ja.
Precis,
i huvudsak, eller bifynd, de kan ju ha fynd, för väldigt många fynd har ju inte relevans fast de finns på röntgen eller andra saker.
Arva Josefsson, läkare, psykoterapeut, vad tänker
du? Och jag tänker att bara där i den formuleringen att det är symptom utan fynd skapar i sig en osäkerhet och börjar i sig puttra på den här rädslan. Och det är väl där jag tycker att PRT har mycket att erbjuda i det här att vänta ett tag. Allt det här som vi håller på med och är lite osäkra, vem det kan funka för och vi får se och kanske och sådär. Allt det bidrar till patientens osäkerhet. Så att allt handlar inte bara om att patienten är rädd för sin egen smärta. Utan hela den här kontexten och lite som Emanuel var inne på, de här förfärligt nedlåtande synsättet som vi har haft i sjukvården på personer med långvarig smärta. Vad har det gjort i förhållande till att fortsätta?
Men kan inte folk uppfatta det om man säger att din smärta beror inte på, det känns som att det gör ont i hela min kropp. Och så får jag beskedet att nej, men det är inget fel på din kropp. Det kan ju också vara, man kan känna sig inte trodd.
Ja, precis. Och där är det viktigt att understryka att all smärta är verklig smärta. Det finns inte verklig inbild. Vi gör inte den uppdelningen längre, utan all smärta är verklig smärta. Och ibland är smärtan på grund av en pågående skada, och då är det viktigt att identifiera det. Och ibland är det inte på grund av en pågående skada, men att det känns som det.
Emanuel Bäckryd, vad säger du?
Det här är jätteintressant. Sen ska man ju säga att det inte är jättemycket publicerat på just PRT.
Nej.
Så att det finns studier, det är jätteintressant. Det här är verkligen, ja men...
Men själva behandlingen, men man tänker sig själva synsättet,
ja,
neuroplastisk smärta
som man kallar det. Exakt, bakgrunden kan man säga, det som ligger bakom den här terapimetoden, det är ju välbelagt att vår hjärna är plastisk till exempel, det vill säga att den är formbar. Vår hjärna är inte som ett tryckt kretskort som alltid är givet, så här är det, utan vår hjärna är formbar, upplevelser formar oss och vårt eget beteende påverkar hur det går för oss. Så att det här, det är ju inte antingen eller, att det är antingen biologiskt eller att det är något psykologiskt, de här sakerna går ju hand i hand och påverkar varandra.
Vad säger du, Sofia?
Nej, men jag håller med om att vi längtar efter att det blir mer publicerat kring då att forskningen, vi vill ju såklart alltid ha så mycket på fötterna som vi kan, och det kan jag säga att med min patientgrupp så har jag väldigt lite forskning jag kan luta mig mot överhuvudtaget. Däremot så har vi ju beprövad erfarenhet, och precis som Emanuel säger så har vi också, vi kan liksom hänvisa till vad vi vet om hjärnans plasticitet överhuvudtaget, betydelsen av rädsla vid smärta, betydelsen av undvikande beteende, placebo, nocebo, smärta som upplevelse, och det är ju enormt välbelagt vetenskapligt.
När jag pratade med Howard Schubin här så sa jag det här lite grann som healing. Och han sa, ja, alltså, på ett sätt är det det. Att det handlar om att man inte, att man tror att det här är inte farligt. Eller någonting, eller effekten. Eller vad säger du, Alva?
Ja, alltså jag brukar använda mig av en liknelse ibland för att förstå det här bättre. Så som barn så var det tillfälle som jag åt chokladbollar, väldigt många chokladbollar tillsammans med en kompis. Och jag blev väldigt dålig efteråt och kräktes hela natten. Och än idag när jag tänker på eller pratar om chokladbollar, så till exempel nu, så känner jag av ett tryck i magen och att jag får ökad mängd saliv i munnen. Och om ni hade tagit in en chokladboll här så hade jag ryggat undan. Så jag, Arva, idag är inte rädd för chokladbollar, men min hjärna bedömer än idag det som ett hot. Så att min upplevelse, inte kanske min medvetna upplevelse, men någonstans så finns det en upplevelse inom mig som är kopplat till den gången jag blev så dålig. Så det här illamåendet är också en skyddssignal. Så det är någonting som hjärnan utlöser som ett sätt att skydda mig från att det här ska hända igen. Så att det är bara viktigt det här med upplevelse, att även om man inte själv är rädd för sin smärta så kan det ju ligga inom en, så att säga. Att
men man vill ju inte helt stänga ner varningssystemen i hjärnan. Det är
absolut
ju farligt.
Inte.
Ja. Nej. Vad säger du, Sofia?
Nej, men jag skulle vilja säga, apropå din fråga om healing, att likheten är ju i så fall att genom en ganska liten insats så kan en dramatisk förbättring ske. Det skulle ju kunna vara en likhet då, men det här är ju någonting extremt annorlunda.
Ja,
för att det här är ju baserat på något vardagligt. Och framförallt så gäller det här bara när symptomen är utredda och bedöms vara neuroplastiska. Det har ingen effekt
såklart,
mot...
Och det är ingen religiositet inblandad i det här.
Nej, men väldigt vardagligt, psykologiskt, neurobiologiskt sunt.
Men det låter ju lite för bra för att vara sant.
Ja, det låter fantastiskt. Och det är ju fantastiskt att det blir adekvat hjälp till människor. Verkligt fantastiskt.
Och det som han lovar här i sin, eller liksom säger att de kan göra, är ju då till skillnad från andra psykologiska behandlingar. Vi hörde ju Anna här tidigare som berättade någon form av acceptance, det är ju en slags KBT-form. Till skillnad från det så lovar Howard Schubiners behandling att man faktiskt ska bli fri från sin smärta. Är det så?
Det är ju så att det här fokuset på acceptans har väldigt goda skäl. Vi vet att väldigt många saker som på kort sikt leder till smärtlindring leder till ökad smärta och ökade förluster på lång sikt. Så det är ingen slump att det finns ett stort fokus på det. Men vi vet också väldigt mycket om att hjärnan jobbar automatiskt med prediktion och rädsla och sådana saker. Så det finns ett väldigt, det är lite styrande om man säger att det här kommer gå bra eller det här kommer gå dåligt. Så det är en väldigt effektiv del att säga när det är sant. Att det finns ingen skäl att tro att du inte skulle kunna må hur mycket bättre som helst.
Överlistar sin egen hjärna.
Ja, använder sig av dess plasticitet, verkligen.
Vi ska höra om ytterligare en metod som används för att hjälpa patienter med långvarig smärta, nämligen hypnos. Olivia Sandell har pratat med läkaren Elisabeth Persdotter.
Hypnos, det är ju ett sätt att själv ha kontroll över smärtan så att man inte blir ett offer för den. Utan att man själv kan kontrollera hur stark den är.
När man pratar om hypnos kanske många ser framför sig hur en paralyserad person lyder hypnotisörens minsta vink för att sen väckas upp ur dvalan och inte minnas något av det som skett.
Det är ju estradhypnos då, det är egentligen förbjudet i Sverige. Så att i Sverige finns det lag på att det är bara de som har en legitimation utställd av Socialstyrelsen som har rätt att behandla med hypnos. Jag heter Elisabeth Persdotter och är allmänläkare. Numera pensionär, men jag jobbar en del.
Elisabeth Persdotter arbetar med klinisk hypnos och beskriver hur hennes patienter är medvetna om vad som sker. Men i ett medvetande tillstånd som kan fördjupa patientens kontakt med sitt inre.
Ja, det är egentligen en väldigt alldaglig företeelse. Det är ett ändrat medvetande tillstånd som när man sitter och dagdrömmer till exempel. När man är i hypnos, då är den logiska hjärnan bortkopplad och pratar man med känslohjärnan.
Och Elisabeth Persdotter säger att personer med kronisk smärta är en grupp som kan främjas av hypnosbehandling.
Absolut. För att vi har ju språket, det ligger ju i vår logiska medvetna hjärna. Och känslorna, de ligger på ett mycket djupare plan. Och de uttrycker man ju väldigt ofta med kroppen istället. Man skrattar när man är glad eller gråter när man är ledsen. Och där har bildspråket en bra övergång, för att hypnos är visualisering, det är bildspråk man jobbar med. Och de som har väldigt ont och haft ont under en lång tid har väldigt svårt att förklara hur det egentligen känns för någon annan. Men kan man då få en bild av hur det känns, så kan man jobba med bilden och må bättre.
När Elisabeth tar emot en patient med smärta är det därför just den inre bilden av smärtan som hon är intresserad av. För om det går att ändra bilden av smärtan så kan man också förändra upplevelsen av den, säger hon. Hon ber därför patienten i ett avslappnat tillstånd att visualisera sin smärta.
Ja, först så måste jag ju veta att det är en godartad kronisk smärta då. Att den inte behöver utredas. Och då kan jag fråga till exempel, hur upplever du den här smärtan? Och kan jag då få en bild utav den? Många som har ont i ryggen till exempel kan säga att det är som en kniv som vrids om där bak i ryggen. Så då frågar jag, men hur ser den där kniven ut? Kan du beskriva den? Hur stor är den? Vad har den för färg? Hur känns den att ta på? Har den någon lukt? Eller kanske kan man, har den någon smak? Om man inte har någon bild, då kan man fråga vad har den, om den här smärtan hade en form, vilken form skulle det vara? Och det kan ibland bli då, det, ofta är det någonting som är väldigt taggigt. Så det är, när man tar på den så är det väldigt taggigt och vasst. Och om den har en färg, vilken färg skulle det vara? Ofta är den röd. Liksom ilsken, och att ta på den här så är den varm.
I små steg ber Elisabeth patienten sen att modifiera bilden av smärtan. Kan kniven i ryggen bli större? Och kan den sen kanske bli mindre?
Och sen så ser man om man kan ändra någon av de här sinnesintrycken. Till exempel färgen. Många gånger så är smärtan väldigt röd. Och kan man då få den att bli orange till exempel, eller till och med gul, eller blekna, så då händer det någonting med smärtan också. Att den lindras samtidigt. Till exempel någon med huvudvärk har beskrivit att det var som en törnekrona som satt runt huvudet och liksom skar in. Och den där törnekronan kunde vi sen få att törnerna blev mjukare och ändrade färg, men den försvann inte utan den satt kvar. Och det är väl precis så det är med smärta också, att hypnos är ju inget, det är ju ingen behandling. Vi kan inte trolla bort smärtan, utan det här är ett sätt att hantera den så att den kan bli lindrigare. Och där har man ju sett i studier också att om det här ska funka i längden så kan man få en introduktion i hur man ska göra. Men sen behöver man hålla på med självhypnos varje dag för att hålla liv i det här, så att säga, för att det ska ha effekt över tid.
Självhypnos, säger Elisabeth Persdotter, handlar om att hemma först försätta sig i ett lugnt tillstånd med hjälp av en muskelavslappningsövning.
Och sen förstärker man den där avslappningen med att räkna från till exempel 10 ner till 0. Och det gör man då på utandningen, för det är utandningen som gör att man liksom sjunker djupare i vila då. Och sen pratar man med sig själv. Har man en kronisk smärta så kan man prata med sig själv om att den här smärtan kommer att få en ljusare färg, eller att man förändrar den bild så att man ser vad man hellre skulle vilja känna än det här onda. Och sen sitter man så en liten stund och sen räknar man upp sig då från 1 till 7, och på 6 öppnar man ögonen och på 7 är man helt vaken. Och då inträffar det här alltså som man har sagt till sig själv. Så att det, men man behöver hålla på med det här. Så att det är ingen quick fix, utan det är någonting som man får ägna kanske en kvart om dagen åt. Eller så. Så att kan man bearbeta bilden och få bilden att förändra sig, då förändras smärtan.
Det sa Elisabeth Persdotter. Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut. Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin. Och Sofia Pålsson, smärtläkare som sysslar med ungdomar. Vad tänker ni om hypnos?
Jo, jag tycker hon beskriver det väldigt fint. Det hon beskriver är ju egentligen att utveckla en vänligare relation till det som pågår i ens kropp.
Att få en bild av det.
Mm. Exakt, och överhuvudtaget relationen till det som, för först känns det som något taggigt kanske. Men ju mer jag bekantar mig med det och beskriver och är med det, desto mer blir jag liksom känd med det och märker att jaha, okej, det var olika signaler i kroppen som min hjärna reagerade negativt på, men som är där, som inte är tecken på skada, så att säga. Nej.
Jag har varit inne på det här lite tidigare, men det här med att ge hopp till patienter som har långvarigt lidande. Jag menar, många som har långvarig smärta har ju varit hos 1000 läkare och testat olika diagnoser och sådär. Hur viktigt är det att kunna ha något hoppfullt att komma med, Sofia?
Det är extremt viktigt, och inte minst de gånger som patienten och familjen behöver göra någonting som är väldigt svårt och som kanske på kort sikt är väldigt besvärligt. Någon som har näsan vid vattenytan ska just få det lite besvärligare. Så att tro på att det finns möjlighet till ett gott liv och till förändring är extremt hjälpsamt. Det finns något viktigt och gott där framför, det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju en sak som vi i sjukvården är rädda för att göra. Att det är jättesvårt, att vi vill inte ge något falskt hopp. Men det är ju inte min rädsla som ska styra processen, utan Nej. Det är vad som faktiskt gäller på riktigt och vad som är hjälpsamt för huvudpersonen i det här som ska styra. Mm. Men det är en svår balansgång.
Ja, är det här ett tveeggat svärd?
På sätt och vis är det därför att det behövs mycket klokskap när man pratar med en patient just utifrån det här hoppperspektivet, så att man inte skapar ett falskt hopp som sen patienten blir besviken över att det inte infredes. Så att hopp är jätteviktigt naturligtvis, men ibland är ju en sund dos realism också väldigt nyttigt att ha med i samtalet. Mm. Och att väga de här sakerna är väldigt viktigt. Mm. Och inte så att säga skapa falska förhoppningar, för då kan fallet därefter bli ännu värre.
Ja, men det här att se att smärta inte är så intimt förknippat med skada, det är ju ändå en lite nytt synsätt för de flesta av oss, skulle jag säga.
Ja, men det tror jag är väldigt viktigt att få fram och förmedla, just det här att det inte måste vara något fel i kroppen bara för att det gör ont, så att säga. Mm. Det behöver inte vara någon skada som är pågående. Och får man bara den, kan man förmedla det till patienten, så kan man ofta vända ett förlopp och kan man komma undan den här rädslan också som är förknippat med smärta ofta, så är mycket vunnet när det gäller just att komma in i en positiv cirkel och inte en negativ cirkel, som Anna, den här patienten med fibromyalgi, berättar just om den negativa spiralen hon först var inne i när saker bara blev värre och värre. Mm.
Men det är klart att man tror att det är något jätteallvarligt om man har jätteont. Det är ju...
Exakt, det är helt normalt och helt naturligt att tänka det. Och därför är det också viktigt att vi understryker att all smärta är verklig. Så för just det där att inte att skadosmärta ska vara lite mer verklig än den andra typen, utan all är verklig och all är jätteobehaglig. Och
Men för det är Sofia som jobbar med ungdomar, så är väl hoppet om möjligt ännu viktigare. Det är väl alltid viktigt.
Ja, och det är också självklarare, för vi har i barn- och ungdomssjukvården väldigt mycket erfarenhet av att barn och ungdomar kommer ur otroligt svåra situationer och till ett gott liv. Så att jag tror att det är självklarare i barnsjukvården än vad det är i vuxensjukvården. Men jag skulle vilja säga att det är giltigt även i vuxensjukvården. Och det här är, även om det är svårt för oss att hantera det här sunt, så är det alltid en aktiv ingrediens som alltid kommer att påverka processen framåt. Och vi skadar väldigt många människor i nuläget genom att inte ge tillräckligt mycket hopp när det vore adekvat att göra det.
Mm. Till sist, jättekort, när kommer det här att börja användas?
Vi använder det lite grann. Det här är ju på många sätt gammal kunskap om att trygga, hjälpa hitta en väg framåt. Så att vi håller på med det på lite olika håll. På alla möjliga kliniker och ställen.
Mm. Men det finns ljus i mörkret här för långtidssmärtpatienter.
Ja, det gör det.
Jag får bli sista ordet. Tack Sofia Pålsson, lite ledande fråga. Smärtläkare, ungdomsenheten Sachska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset. Emanuel Bäckryd, biträdande professor i smärtmedicin vid Linköpings universitet. Och Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut inriktad på smärtpatienter. Vi har också hört Elisabeth Persdotter, Howard Schubiner och Anna Evertsson. Och reporter idag, det var Olivia Sandell. Nästa vecka drar september månad igång och vi tar er med på en storstädning av kroppen. Vit månad, detox, cellstädning pratas det så mycket om i postsemestertider. Men kan man städa kroppen inifrån? Det funderar vi på nästa vecka. Dagens producent heter Linnea Wannefors, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman. Vi hörs igen om en vecka.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.